I kväll den 28:e
föreläsningen i den här serien ska vi gå till kapitel 55. Kapitel 55 till och med 57 handlar om hur Herren nådigt inbjuder alla folk. Och mot detta ställs som kontrast det gammaltestamentliga gudsfolkets blindhet och avfällighet. Bakgrunden till denna inbjudan är ju den frälsning som vinnes genom Messias. Det vi har läst om i det 53:e kapitlet. Han som blev genomborrad för våra synders skull. Den frälsningen riktar sig till alla folk. Liv och salighet erbjudes alla. Här i 55:e kapitlet så betonas det nu kraftigt att det behövs inte särskilda förmågor, rikedom, god ekonomi för att få del av dessa dyrbara gåvor. Mat och dryck erbjuder Herren gratis, det betonas i de fem första verserna. Det är Herren själv som inbjuder, han ger en kraftig inbjudan, han ropar ut till alla som är törstiga: kom hit och få vatten. Och det betonas att det gäller alla. Ni som inte har pengar får också komma. Kom utan pengar. Kom och hämta säd. Ät. Kom hit. Hämta säd. Ta emot både vin och mjölk gratis. För inte. Men människan går ofta en annan väg. Man ska köpa sig frälsning, och den frälsning man köper, det är ingen verklig frälsning. Det är sånt som inte kan mätta. Man ger ut pengar för bröd som inte kan mätta. Det bröd som Herren här erbjuder alla folk, det mättar. Ja, det ger inte bara kroppen näring, det ger själen liv. I tredje versen står det: böj era öron hit, kom till mig, hör, så får er själ leva. Vi förstår då att det är ett andligt språk det tal om. Det är inte frågan om att på ett lekamligt sätt bara äta och dricka, utan man äter och dricker genom att höra Guds ord. Hör, så får er själ leva. Man får näring, man får mat genom att höra evangelium. Och det man får del av, det är ett evigt förbund. Herren sluter då med oss ett evigt förbund. Och vad innebär det att få del av, komma in i detta förbund som är evigt? Jo, det innebär Davids fasta nådelöften. Det står lite egendomligt, kanske vi kan tycka, i texten ordagrant: jag vill sluta med er ett evigt förbund, Davids fasta nådelöften. Översättarna har försökt att förklara texten genom att skjuta in, som ni ser, orden att ni skall få. Att ni ska få all den trofasta nåd jag har lovat David. Eller att ni ska få Davids fasta nådelöften. I den hebreiska texten så står det mera kortfattat: bara Davids fasta nådelöften. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, Davids fasta nådelöften. Då kan man ju fundera lite grann över vad det innebär. Och det kan man ganska snart förstå om man då studerar bibelställena som talar om nådelöfterna till David. De löftena handlar ju om att David ska vara en evig konung, en evig fridsförste med ett evigt rike. Texterna säger ömsom David och ömsom Davids son. Vi vet av sammanhanget att det är texter som handlar om den sanne David, den rätte David, alltså Messias, som är David, den verklige David, Davids son. Och de texter man bör läsa för att förstå det här uttrycket, det är andra Samuelsboken 7 från vers 12, det är den 89:e salmen, det är Jesaja 9:6-7 som vi tidigare har läst om telningen från Isais stam. Han som är Herren själv, han som är den starke guden, han som är fridsfursten. En hövding för alla folk. Han som har ett rike som sträcker sig till jordens ändar. Han som är världens herre, den davidiske fridsfursten, med det eviga fridsriket. De som alltså hör evangelium, de får liv, de blir andligt mättade, de får del av Messias rike. De lever under fridsfursten Messias. I fjärde versen så står det om denne Messias, denne sanne David. Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en förste och hövding för folken. Ja, du ska kalla på folkslag som du inte känner, och folkslag som inte känner dig ska skynda till dig för Herrens din Guds skull, för Israels heliges skull, när han förhärligar dig. Folkslag som bor långt borta, som inte alls har varit med det gamla Israel under ökenvandringen, som inte har deltagit i den gammaltestamentliga gudstjänsten, som har varit långt borta i fjärran, i mörker och i blindhet, kommer att genom evangelium kallas in och föras in i det enda sanna riket, Messias rike. När det står att han ska kalla, så betyder det detsamma som han ska omvända. Det står att Herren kallar, så betyder det ofta genom sitt ord så omvänder han, föder han på nytt, gör han till sina barn, ger han dem den sanna kunskapen. Folkslag som inte har den sanna kunskapen, som inte känner Herren, ska alltså göras av Herren själv till kännare av Herren. De ska få den saliga kunskapen. Så blir de upptagna i hans rike. De skyndar sig till den davidiske fridsfursten. Så tittar vi på verserna 6-13. Det ogudaktiga kallas att vända om till Herren. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. När alltså denna nådiga inbjudan ges, så ta då emot den. Vänder då till Herren. Söker då till Herren. Tänk inte, jag kan göra det en annan gång. Sök honom medan han låter sig finnas. Det vill säga när han ropar, när han kallar, när han inbjuder, så lyssna, hör, ta emot. Och kalla honom medan han är nära. Det kan nämligen gå så att om man föraktar hans ord, hans kallelse, så kommer domen för denna vantro, så att han finns inte nära. Han vänder ryggen åt oss. Han vänder sig, vänder inte längre sitt ansikte till oss och ger oss frid. Och när han vänder sig bort ifrån oss, då finns där ingen nåd, ingen frid och inget liv. Sök alltså honom medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Vi har alltså ingalunda den lagiska religion som en del kritiker menar att Gamla testamentet erbjuder. Nej, precis som i Nya testamentet erbjuder, skänker Herren mycken förlåtelse. Det är alltså inte frågan om att först komma till Herren när man anser att man är så rättfärdig att man behöver inte få syndernas förlåtelse. Utan man inbjudes till honom, vända sig till honom när man är törstig och hungrig, när man är i nöd, när man behöver hjälp, när man behöver få förlåtelse. Och det finns hos honom mycket förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, fortsätter texten. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Det vill säga, denna nådesreligion, som den sanna religionen är, den sanna tron, att skänka nåd och förlåtelse oförtjänt, det stämmer inte med människans tankar. Det går inte ihop, så tycker man inte att det ska vara. Men nu är det så att våra tankar i vårt fördärvade tillstånd på grund av synden, de kan inte stämma med Guds tankar. De är på avvägar. Mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar. Och det är inte bara så att vi tänker lite olika, utan den oomvända människan tänker mycket olika med Gud. Ja, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Så stor är skillnaden. Och det Herren tänker och det han har beslutat och det han ger, det hans ord innehåller, det har en makt och en kraft som här jämförs med en bild, eller här tas in en bild, det jämförs med regnet och snön, som har makt och kraft att ge sådan näring att fruktsamhet blir följden. Att säd växer upp så att vi får bröd att äta. Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Och lägg märke till att det sägs om Herrens ord att det är så, inte om människoord och människotankar. Ordet som utgår ur min mun. Och det är ju en benämning inte bara på Herrens direkta tal, så som det skedde många gånger i gamla förbundets tid. Herren uppenbarar sig i en syn. Herren står på Sions berg och talar och folket bävar. Utan också när profeten talar. Profeten är ju Herrens mun. Och när han talar, då är det inte profetens egna tankar, utan det är ordet från Guds mun som då talar. Och det vänder inte tillbaka fåfängt, inte tomt, utan det verkar och det utför det som Herren har sänt det till. Så har detta ord om makt att ge människor i mörker synen, att ge fångade människor frihet och glädje. De i träldom får den andliga sanna friheten. Och den friheten, den här frälsningen, den är så stor att profeten använder bilden av berg och höjder som jublar, brister ut i jubel, tanke på denna frälsning. träden på marken ska klappa i händerna. Törnsnår ska bytas ut mot cypresser. Myrten ska växa istället för nässlor. Det ska bli till Herren till ära, ett evigt tecken som inte ska utplånas. Ja, då har vi hört i detta kapitel att himmelen är en gåva. Vi kan inte köpa oss himmelen. Vi får den utan pengar, fritt och förintet. Men då behöver detta kompletteras med just det som nästa kapitel handlar om. Det är 56 kapitlet. Det var alltså enligt 55 kapitlet inte möjligt att köpa sig himmelen. Men 56 kapitlet visar att det är möjligt att utestänga sig från himmelen. De två första verserna handlar om de som tar emot den frälsning, den gåva som förra kapitlet handlade om. De bär också frukter. Vilka frukter? Jo, genom att handla rättfärdigt. Det vill säga, de älskar sina medmänniskor. Och de vänder sig i tro till Gud. I vers 1 så talas det om rättfärdigheten. I vers 2 talas det om sabbaten. Sabbaten handlar om vårt förhållande till Gud. Så man kan säga att det är frågan om en sammanfattning av trons frukter, såsom kärlek till Gud och kärlek till nästa. Det som här står är alltså inte sånt som nu krävs av människan för att hon ska erbjudas frälsning. Då vänder vi på det. Den först får hon frälsningen utan pengar, fritt och för intet. Och följden av detta är trons frukter. Man håller sabbaten, att man handlar i rättfärdighet. Övar rättfärdighet. Och den som inte bär dessa frukter, den visar därmed att man förkastar den nåd och den frälsning man har fått. Den här ordningsföljden är väldigt viktig. Och den kommer ju fram genom hela Bibeln. Vi tänker på första Mosebok, så kommer löften och frälsningen och gåvorna först. Vi tänker på andra Mosebok, räddningen ut ur Egypten först. Och det som berövar människan saligheten, det är inte att hon inte har kunnat prestera saker för att få bli frälst, utan det är hon blev frälst, hon blev förd ut ur Egypten, men så förkastar hon det hon har fått. Hon bär inte trons frukt. Och det är det som är domen över det gammaltestamentliga Israel. Till större delen blir man förstockad. Man har fått all nåd, all frälsning, men man vänder Gud ryggen. Det finns en kvarleva av nåd, och den ska bli frälst ändå fram till den sista dagen. Då ska judar efter köttet bli omvända. Men de allra flesta, de ger inte akt på vad man har fått. De vänder Gud ryggen. Från den tredje versen och framåt så tas det upp två kategorier. Främlingen och den kastrerade människan. Hur ska det gå med dem då? Ja, hur var det under gamla förbundets tid? Främlingen, han var ju utanför. Han fick inte var med, och den kastrerade var rituellt oren. Det var ju många som kastrerades, för synnerhet för att vara vakt. platser för kvinnohusen. Och de var rituellt orena. Här nämner nu Gud genom sin profet två kategorier som var utestängda. Och här får vi alltså lära oss att i det sanna Sion, där utestänges ingen på grund av ras, på grund av rituell orenhet eller på grund av att man stammar från ett annat folkslag än Abrahams barn efter köttet. Det enda som utestänger, det är människan som utestänger sig själv, som förkastar den nåd som Gud ropar ut och ger åt alla. Främlingen som har slutit sig till Herren ska inte säga så här: säkert ska Herren skilja mig från sitt folk. Inte heller ska den kastrerade säga: se, jag är ett förtorkat träd. Till så säger Herren: det är kastrerade som håller mina sabbater. Och ni kan ju komma ihåg att hålla sabbaten, det är alltså att hålla sig till Herren, förtrösta på hans ord, ha vila och ro hos Herren. Eller som Luther sammanfattar sabbatsbudet, att gärna höra och lära Guds ord. Vi ska inte förakta predikan och Guds ord. Vi ska inte förakta Herren och det gåvor han ger. Det är att hålla sabbaten. Och dessa kastrerade som så vänder sig till Herren, som tror på honom, ska inte tänka: ja, men det gäller ändå inte mig, för jag är ju rituellt oren. Och dem skall jag i mitt hus och inom mina murar ge en åminnelse och ett namn, en välsignelse som är för mer än söner och döttrar. En stor välsignelse med söner och döttrar. Men det kunde ju inte den kastrerade få. Likväl blir han inte utan välsignelse. Han ska få en välsignelse som är för mer än söner och döttrar. Nämligen saligheten. Arvslott med det heliga i ljuset, som aposteln säger. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska bli utrotat. Och främlingarna då, som har slutit sig till Herren för att tjäna honom och för att älska Herrens namn, det vill säga som kommit till tro. Och så vara hans tjänare. Alla som håller sabbaten så att inte ohelga den och som står fast vid mitt förbund, dem ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska vara mig välbehagliga på mitt altare. För mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Under gamla förbundets tid såg det ju inte alls så ut. Hedningarna fick inte komma så nära. Fick inte komma in och offra. Men nu ska hedningarna få komma till templet, och templet ska vara ett bönehus för alla folk. Den frälsning som alltså Messias vinner för alla, den är verkligen för alla, också för hedningarna. Ja, så säger Herren, Herren han som församlar de fördrivna av Israel, jag ska församla ännu flera till honom. Så inte bara de fördrivna av Israel. Så kan vi gå vidare till 56:9 till och med kapitel 57. Och det lyfter då fram denna hemska sanning att Israel förkastar Herren i sin blindhet till större delen. Men Herren lovar frid och bot åt det ödmjuka. Texten börjar med att uppmana alla djur på marken att komma och äta, det vill säga att plundra, fördärva. Varför då? Jo, därför att man har avfallit. Man förkastar frälsningen. Och här tas då först ledarna för folket fram och folket har sedan blivit lika blinda som ledarna. Väktarna här är allesammans blinda, de har inget förstånd, de är allesammans stumma hundar som inte kan skälla. De skulle alltså vara väktare, de skulle vara som vakthundar som var lyhörda, som var märkte till faran och som gav skall. Men de är stumma hundar som inte kan skälla, de ligger och drömmer, de vill gärna slumra. Samtidigt är de glupska. De borde inte behöva så mycket mat när de bara slumrar och inte gör någon nytta. Men de är glupska, de kan aldrig bli mätta. Men det de är hungrar efter är inte frälsningen, inte den sanna födan, inte det eviga livet. Utan det är jordisk framgång och lycka. Och det blir till skada för de som de skulle vakta och vara till tjänst. Ja, sådana människor är herdar, dessa som inget kan förstå. De vill allesammans vandra sin egen väg. De följer sina egna tankar. Var och en söker sin egen vinning, alla så många det är. Och så citeras här hur de sjunger i fyllan och villan i sin kötslighet, sin andliga blindhet och slummer. Kom, jag ska hämta vin och så ska vi dricka oss drukna av starka drycker och morgondagen ska bli denna dag lik en omåttlig härlig dag. Påminner om Jesaja 22, låt oss äta och dricka, till morgon ska vi dö. Man lever för buken och man fruktar inte Herren och bävar inte för utgången, lever i en kötslig säkerhet. Och hur går det då för det troende, det rättfärdiga? Ja, de lider svårt i en sån situation. Den rättfärdige förgås, ingen finns som tänker på det. Fromma människor rycks bort utan att någon lägger märke till det. Ja, genom ondskans makt rycks den rättfärdige bort. Men det troende har ändå friden. De troende tillhör det eviga förbundet. Mitt under yttre ofrid och nöd så har de ändå frid. De har riket. De har del i Davids trofasta nåd. Den nåd som är lovad och knuten till David, till Messias. De som har vandrat sin väg rätt fram får ro i sina vilorum. Kan vi gå till 57:3 till och med 13. Israel är ett avfälligt folk genomsyrat av avgudadyrkan. Ja, här kommer en avslöjande skildring hur det avfälliga uppför sig. Det är inte trons frukter precis som nu skildras, utan dess motsats. Och ska man ge en sammanfattning av vad det är som kännetecknar det avfälliga, då är det kötslighet. Och den exemplifieras mot bakgrund av situationen i Israel på profetens tid. Det är den kananeiska avgudadyrkan och fruktbarhetskulten som kännetecknar det utvalda folkets liv. Alltså det gamla testamentliga gudsfolket. Den hedniska avgudadyrkan som kananéerna hade och för vars skull kananéerna blev fördrivna från landet, utrotade, den dyrkan, den gudstjänsten präglar Israel, Herrens folk. Så djupt är avfallet. Israel har blivit en avfallen kyrka. Träd fram hit ni söner av teckentyderskor. Detta teckentyderi, det var ju en allvarlig synd förbjuden i lagen. detta att man med knep och genom att spå ska försöka att bli herre över framtiden och över vad som händer, och därmed förkastar man honom som är herre över allting och som styr. Ni barn av äktenskapsbrytare och skökor. I Kanan förekom som ett led i avgudagudstjänsten sakral prostitution. Både manliga prostituerade och kvinnliga prostituerade. Och den kulten tar man över, fastän man hade fått så allvarliga varningar för den genom Mose. Man är upptänd av otro vid terebinterna eller vid ekarna, under de stora gröna träden. Där utövar man den här fruktbarhetskulten på de höga kullarna eller bergen. Och förutom denna sexualkult så offrar man barnen i dalarna. Den mest kända dalen där man offrade barn, den känner ni till, och den nämns också i Jesaja på andra ställen. Det är den dal som kallas för Tofets dal, och den kallas också för Hinnoms barns dal, och den ligger söder om Jerusalem. Man går ner Kidrondalen och svänger upp åt höger, så kommer man rakt in i Gehenna, i Hinnoms barns dal, eller i Tofet. Där brann det ständigt, man slängde ner sopor och allt möjligt, men också där nere hade man offer, man offrade sina barn för att på det sättet vinna framgång och lycka. Men enligt den här texten ser det ut som om man offrade också i andra dalar sina barn. Den mest kända dalen för barnoffer var alltså i Hinnoms dal, Gehenna. I bergsklyftornas djup, vi vet att Palestina har ständigt berg och dalar om vartannat. Det går upp och ner hela tiden. Det är det som är bakgrunden till de här uttrycken om att dalarna ska höja sig och bergen sänka sig, så det blir en jämn väg. Det är en lämplig bild för att markera Herrens frälsning. Och så står det om stenarna i din dal i sjätte versen. Jag har här 1917 års översättning framför mig. Stenarna i din dal. Vad är det frågan om? Ja, dal är kanske inte så bra översatt. Det är frågan om ju en dal, kan man säga, eller bergsklyfta så här. Där rinner det vatten när det har regnat. Det är alltså en floddal, en flodbädd. Den är ofta torr, men så snart det har regnat så rinner vatten där. Och detta vatten slipar stenarna. Och de stenar som stod lite upprätta, stod upp lite grann, de blev ju då släta av allt vatten som forsade och slipade de där stenarna. Sådana där stenar ansåg man vara verkligt fina. Man utvalde de så kallade matsebor, och man ställde upp dem som kultföremål. Man lät dem representera den manliga prostitutionen och den manliga guden. De kvinnliga prostituerade representerades av en träpåle. Och det är sådana stenar det är frågan om här i vers 6. Stenarna i din dal, det är alltså de släta, slipade stenarna. De som stod, de blev alldeles glatta genom allt vatten som hade runnit och slipat dem. De hade man som sin ögonsten, sin del, de utvalde man. De använder man som kultföremål. De har du till din del. Det, just det, är din lott. Och då hade man dem för att man ställde upp dem, och man utgöt över dem drickoffer, och man frambar matoffer eller spisoffer. Du säger matoffer, så förstår vi vad som menas. Skulle jag ge mig till freds vid sådan. På höga och stora berg redde du dig läger. Också upp på sådana begav du dig för att offra slaktoffer. Och bakom dörren och dörrposten satte du ditt märke. Alltså då inte märket som skulle påminna om Torah, om lagen, om Herren, om hans ord, utan hedniska märken. Du övergav mig, du klädde av dig och besteg din bädd och beredde plats där du gjorde upp med dem. Gärna delade du säng med dem. Vid första vink du såg, har man översatt i 1917, men det är en väldigt grov gissning av ett uttryck som betyder man stirrade, du stirrade på, skådade på. Jad, ordet jad betyder ju vanligtvis hand, men används ofta som en omskrivning för det manliga könsorganet, en så kallad eufemism. Och det har alltså blivit i 1917 års översättning något helt annat här. Det är hela tiden alltså frågan om en skildring av den kananeiska fruktbarhetskulten, den kananeiska avgudadyrkan, och fortsättningen är inne på en skildring av detsamma. Du begav dig till Melek med olja och tog med dig dina många salvor. Det är denna Melek hör ihop med Molok förmodligen, och med den dessa avgudda offer och barnaoffer som vi har talat om tidigare. Och budbärare som man sänder iväg, det verkar ju vara en påminnelse om hur man gick till väga när man hotades av fiender. Man vänder sig inte till Herren, söker hans hjälp, utan man skickar budbärare bland annat till Egypten och tror att man med hjälp av Egypten ska bli räddad. Och det har vi läst om förut i Jesaja 30, vers 1-7 och 31, 1 framåt, bland annat. Man förhandlar med Egypten, man drar ner i fjärran land för att den vägen få hjälp. Ända ned till graven, eller här översatt med dödsriket. Om du än blev trött av din långa färd så sa du dock inte förgäves. Det vill säga när det gäller det som är falskt, oriktigt, det hedniska. Ja, då ger man inte upp så lätt. Då säger man inte, jag orkar inte mer. Jag blir trött. Nu blir det i alla fall för mycket. Utan då orkar man tydligen hur mycket som helst. Så länge du kunde röra din hand mattades du inte. Och så frågas, för vem är du då rädd? Och fruktad, eftersom du var så trolös, eftersom du inte tänkte på mig, inte ville ta dig i akt. Är det inte så, eftersom jag har tigit och det sedan länge, därför fruktar du mig inte. Men jag ska visa hur det är med din rättfärdighet och med dina verk. Det ska inte hjälpa dig. Det vill säga, självrättfärdigheten. De verk och den rättfärdighet som man själv skapar åt sig, den håller inte. Avguda följet som man vänder sig till, ropar till, ska inte kunna rädda. En vind ska ta den med sig allesammans, en fläkt föra den bort. Men här kommer vi tillbaka till evangeliet som vi började kvällens föreläsning med. En som tar sin tillflykt till mig ska få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg. Det vill säga, hos Herren, den man har övergivit till förmån för andra gudar och falsk gudstjänst, hos honom finns frälsning och han ger landet till arvedel. Han låter oss besitta det sanna Sion, Herrens heliga berg. Ja, vi hinner också se på 14 till och med 21. De ödmjuka får frid och blir botade av Herren. Det ska heta, bana väg, bana och bered väg, skaffa bort stötestenarna från mitt folks väg. Det vill säga Herren utför sin frälsning. Den frälsningen blir av. Och hur är det möjligt när människorna är så falska och så syndiga? Jo, det är Herren som gör det. Och han är inte som människor. Vers 15, han är den höge, den upphöjde. Han som tronar till evig tid. Han som heter den helige, som bor i helighet uppe i höjden. Och när vi då har hört det så kan vi ju tänka, då är han för stor för mig. Och då kan han inte bry sig om mig. Han är så hög, han är så upphöjd, han bor i himlen. Men tilläggs också, han bor också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Han är inte för hög för att hjälpa den som ligger där nere i dyn. Den som är förkrossad, den som är ödmjuk. Den som är lågt nere. Och han ger liv åt ödmjuka. I deras inre, deras ande, deras hjärta får liv. Han vill inte gå till rätta och förtörnas för evigt, ständigt. Han vill ge liv. Han måste straffa, han måste slå, han måste tukta. Och det fromma får lida för det falska. Hedarnas skull bland annat. Men han vill inte förtörnas ständigt. Mycket lidande har kommit också den utkårade kvarlevan till del genom att folket i stort och dess ledare har vandrat vidare i sin avfällighet. Men han vill nu hela och hjälpa och trösta det sörjande. De får bot ifrån Herren. Det betonas här. Och så kommer avslutningsorden, och det är avslutningsord för hela den andra delen. I 40 till och med 66. Den andra delen slutar här. Den har ju omfattat gått ifrån 49 till och med 57 här. Det ogudaktiga får ingen frid, säger min Gud. Så slutade också första delen, 40 till och med 48. Det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Och nästa gång ska vi då gå in på den sista delen, den tredje delen, 58 till och med 66. Och den visar då hur det gamla Sion måste förkastas för sin otros skull. Men det sanna Sion har en evig frälsning och en evig härlighet. Och i detta Sion finns både människor från judarna efter köttet och från hedna folken. De som tror.